Vi ska då lyssna till dagens predikotext. Och den är hämtad ur Johannes evangelium, kapitel 12, verserna 35-43. Så lyder de heliga orden. Jesus sa det till dem: ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. De ljus som står här bakom mig idag, som brinner på vårt altare, det ska vittna om Guds närvaro, om att evangeliets ljus finns ibland oss. Är det så självklart att vi får behålla evangeliets ljus bland oss? Ja, dagens högmässotext, den vill mana oss att vaka, så att vi får behålla evangeliets ljus i vår mitt och i våra hjärtan. Från Guds sida så är det en självklarhet att han låter sitt ljus, sanningens ljus, evangeliets ljus, lysa över oss och ibland oss. Men för våra hjärtan så är det inte lika självklart. Om våra hjärtan sluter sig för Kristus, han som är livets ljus, då faller Guds förhärdelsedom. Då inte bara förblir vi i mörkret, då prisger oss Gud, utelämnar han oss åt vårt eget mörker. Därför säger Kristus idag: ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. När Jesus synligen vandrade ibland israeliterna, så hade de ljuset ibland sig. Jesus hade sagt: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Så länge Jesus fanns bland dem, så kunde de komma till Kristus, bekänna sina synder och tro att han är försoningen. De kunde lämna mörkret och komma till ljuset. Men Kristus säger idag att tiden var begränsad. Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Hans offentliga verksamhet skulle avslutas, som vi läser i vers 36. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Mörkret kan alltså övervinna oss. Vad betyder det? Ja, tiden då nådens ljus skulle sprida sitt sken bland judafolket, den skulle nå sin ände. Och därför manar Kristus: vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret övervinner er. Den som har tänkt sig ut på en lång vandring, han måste tänka på att vandra medan det är ljust. Gör han inte det, så kan han överrumplas av att solen, när den gått halvvägs, går ner. Och då lär han inte se någonting. Då kan han inte fortsätta vandringen. För som texten säger: den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Kristus manade Israels folk att vandra medan de har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Det står att mörkret kan övervinna, eller som det står i en gammal översättning från 1800-talet, överfalla er. Detta uttrycker en starkare realitet än enbart en frånvaro av ljus. Det handlar om människor som har fått förmånen att äga Kristi närvaro i sin mitt och ändå förkastar honom. För dem så blir avsaknaden av ljuset inte bara en skymning, det handlar om förhärdelse. Luther säger, men vem kan tro att det är en sådan allvarlig sak Kristus talar om? Hur lite värderas inte ljuset, och folk föreställer sig att de kan få det när de vill ha det, även om de inte tar emot det nu. Men Kristus säger nej, om du tänker förkasta det så kommer mörkret att övervinna dig. Det finns alltså de som vänder sig från ljuset. Och det är om denna svåra, oerhört tragiska sanning som aposteln Johannes idag vill undervisa oss när han säger, fastän han hade gjort så många tecken inför dem, så trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesaja ord, Herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. De tecken som Kristus gav till judafolket, de var i sig själva, var en, tillräckliga för att uppenbara Guds vilja och nåd för den och skänka tro. Men fastän han hade gjort många tecken så trodde de inte. Detta hade profeten Jesaja förutsagt. Och hans förutsägelser, de gick i uppfyllelse hos judafolket. Vem trodde? Frågade profeten. Och svaret var, knappast någon. Trots att de fick tecken, trots att det predikades, trots att Herrens arm, det vill säga Herrens makt, var uppenbarad. De hade ljuset. Och ändå valde de att knipa igen sina ögon och blunda. De hade sanningen. Ändå vände de sig ifrån Gud i otro. Vi har inte Kristus synligen ibland oss idag. Men vi har honom i ord och i sakrament. Här uppenbarar han sig för oss tydligt och klart. Men Gud vill att vi ska tro på ljuset, trots att vissa vänder sig ifrån det. Han visar oss genom ordet att han älskar oss så mycket och har älskat oss så mycket från skapelsen att han offrat sig för oss genom att dö i vårt ställe på korset. Genom sitt ord säger Gud till oss, lika säkert som du är född syndig och är en syndare, lika säkert är det att Kristus med sin laglydnad, sitt lidande och sin korsdöd betalat och sonat för alla de där slarviga orden, alla de där syndiga tankarna och de inför Gud skuldbelagda handlingarna. Genom sitt ord förklarar Gud att han i Kristus har förlåtit hela världens synd och hela världens skuld på korset. Och den här sanningen, det är det ljus som han idag vill lysa in i ditt och i mitt hjärta. Till tro och förtröstan. Och därför säger han, tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Tro på Kristus. Han som erbjuder och lockar oss med sin nåd och kärlek. Tro att han sonat allt på korset. Lita på förlåtelsen genom hans kors. Som det står i första Tim 2:4. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför ska vi söka Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Judafolket som nation, de hörde hans röst, men de förhärdade många av dem sina hjärtan. Som Gud säger genom aposteln Johannes, de kunde inte tro. Vad är följden av det här? Jo, följden är att Gud straffar otro, med förhärdelse, lär oss texten. När människor i otro vänder sig ifrån ljuset, det är då Guds straffdom faller. Och det är om den här, för vårt förnuft svårbegripliga sanningen som Gud undervisar oss idag. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Vi har läst det här tidigare, men vad betyder det då? Hur kan Gud som en god Gud, som vill att alla människor ska bli frälsta, enligt Andra Timoteus, samtidigt förblinda och förstocka människors hjärtan så att de inte ser och förstår och vänder om. Det är frestande, men vi ska inte försöka bortförklara de här orden i vår bibel eller försöka förringa deras betydelse för att de är svåra. För allt vad Gud talar är sant. Att Gud förstockar och förblindar människors hjärtan, betyder det att Gud inte vill att vissa människor ska bli frälsta och saliga? Svaret är nej. Om det hade varit så hade inte Kristus manat judarna: tro på ljuset, men ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Gud, som Jesaja profeterade, vill förblinda och förstocka människor, då har det här faktumet föregåtts av Guds allvarliga och kärleksfulla kallelse. Och av det faktum att de redan själva slutit sina hjärtan för Guds nåd. Förhärdelsen har alltså föregåtts av Guds allmänna nådevilja. Hur var det med farao? Han som inte bara en gång utan flera gånger trotsade Guds tydliga varningar. Våra bekännelseskrifter, de förklarar på det här sättet: farao har icke gått förlorad på grund därav att Gud inte unnat honom saligheten, eller att Guds vilja och behag hade varit att han skulle bli fördömd och förtappad. Ty Gud vill inte att någon ska förgås, utan att alla ska omvända sig till bättring. Men att Gud förhärdade faraos hjärta så att han ständigt på nytt syndade och blev, ju mer han förmanades, desto mer förstockad, det var ett straff för hans föregående synder och avskyvärda våldsdåd, som han i stor omfattning och på många handa sätt, omänskligt och mot sitt samvetes anklagande röst, utövat mot Israels barn. Och då Gud lät sitt ord predikas och sin vilja förkunnas för honom, men farao i övermod satte sig upp emot alla förmaningar och varningar, tog Gud sin hand ifrån honom. Så blev hans hjärta förhärdat och förstockat. Ingalunda får detta uppfattas eller tolkas så, som om Gud inte unnat farao eller någon annan saligheten, utan i sitt hemliga rådslut bestämt honom till evig fördömelse, så att han inte skulle ha kunnat eller haft möjlighet att bli salig. Från Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 672. Vi tror alltså inte, som till exempel kalvinisterna, att en del har blivit utvalda till fördömelse. Först kommer alltid kallelsen till Guds eviga rike. Om otron sedan kommer, så kan förhärdelsen bli slutresultatet. Och det förklarar också Paulus i andra Tess 2:10 och 11. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta, så sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Om man ska försöka formulera sig här i lite enklare ord, då skulle man kunna tala om en Guds första och en Guds andra vilja. Guds första vilja, det är då när han manar alla människor till tro på Kristus. Och viljan då som han har är att han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men när evangeliet möts av otro och människan förkastar nåden i sitt hjärta, då är Guds andra vilja att han förblindar deras ögon och förstockar deras hjärtan. Det är därför det är så oändligt viktigt att vi hör och förstår vad Kristus idag säger till oss. Tro på ljuset, men ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Vår text tar också upp den mänskliga viljan att bli ärad av andra människor. Hur möttes Kristus av judarna i dagens text? Jo, det står att många, även bland medlemmarna i Stora rådet, trodde på honom. Men för fariseernas skull så ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Vi ska inte föreställa oss att dessa som trodde kunde behålla en tro dold under rädsla för människor. Texten beskriver istället en process. De hade hört och lyssnat till Kristi ord, men sedan kom rädslan för människor och ryckte bort tron. Kristus säger på ett annat ställe: hur ska ni kunna tro Ni som tar emot ära varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden. Detta förklarar Kristus i sin liknelse om såningsmannen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter en lidande och förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Från Matteus 13, 20 och 21. Det står alltså många, även bland medlemmarna i Stora rådet, trodde. De hade hört Kristus och hans ord, och det hade haft en sån inverkan att de även förstått och trott honom. Men så kom annat in i bilden, precis som det lätt kan göra för oss idag. Rädslan i det här fallet för att bli uteslutna ur synagogan, rädsla för människor, och tron slocknade. De ville hellre bli ärade av människor än Gud. Hur ofta hör inte vi människor som suckar och klagar över sakernas tillstånd i avfälliga kyrkor och samfund? Många förstår att Gud manar oss att vända oss bort från de som predikar i strid med Guds ords lära. Men ändå stannar man kvar. Man säger av taktiska skäl. Man säger, det är inte tid än att bryta sig loss, och så vidare, och så vidare. Judarna var rädda att bli uteslutna i synagogan. Dessa människor är rädda för att svika fädernas kyrka, som inte har någonting gemensamt med fäderna. De är rädda för att svika tryggheten i folkkyrkans hägn, arvet, traditionen och så vidare. Vad man än skyller på, så löper man risk att falla i samma fälla som judarna, som det berättas om i dagens text. Det är så lätt att hellre vilja bli ärad av människor än av Gud. Men ännu allvarligare är detta. Om man hör Guds ord som manar oss att vara ordets görare, inte bara dess hörare. Om man hör att Gud befaller oss att inte gå i ok med dem som inte tror, och ändå struntar i Guds ord och Guds ords befallning att lämna Egypten, att lämna Babylon, då är det fara värt att man förhärdar sig mot Gud, att man syndar på nåden. Ja, då finns faran att man till sist kanske gör sig skyldig till synd mot den helige ande. Det är allvarsord som vi predikar idag. Men Guds befallning, den är till vårt eget bästa. Gud varnar oss för faran att ta det lätt med hans ord. Han varnar oss för att han vill att vi ska komma hem välbehållna till hans himmel. Han vill inte att någon enda ska ramla av vagnen. Att någon enda ska gå vilse för att de vandrar i mörkret. Utan han vill att alla ska följa honom till slutet. Amen. Låt oss bedja. Gode Gud, hjälp oss att lyssna på förmaningarna som vi har fått i dagens text. Hjälp oss att förstå att det är en risk även för oss, inte bara för fariseerna på Jesu tid. Hjälp oss att ta tron på allvar, att förstå att våran tid här på jorden bara är ett lån. Hjälp oss att ständigt ha ditt himmelska hem för ögonen, och hjälp oss att stödja och stötta varandra så att vi tillsammans kan mötas i himmelriket. Vi ber i din son Jesu Kristi namn. Amen.